Hej och välkomna till avsnitt 1062 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070-30-28-95-0. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson har drabbats av coronaviruset. John Gustafsson uppdaterar om det och om Storbritanniens fortsatta kamp mot spridningen. Varmt välkomna. John Gustafsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata om Storbritanniens kamp mot coronaviruset och vi ska såklart börja med att Boris Johnson har fått coronaviruset, covid-19.
Ja, precis. Det tillkännagavs tidigare idag för ungefär 10 timmar sedan nu att Boris Johnson har drabbats av coronaviruset. Han är såklart isolerad. Han är inte inlagd på sjukhus än, när de säger att symptomen är hyfsat milda. Det ska väl dock sägas att det skulle man säga även om de inte var det. Så det, nämligen att det är bara som en politiker, att allting är lugnt tills det inte är det. Det vill jag förresten dra till minnes att, jag menar, nu är det här en helt annorlunda situation såklart, men bara för att visa lite hur messaging, hur det fungerar, kan vi nämna att när Anna Lind blev mördad 2003 så var allting perfekt, inga liksom läget stabilt liksom, inga jättestora risker tills boom, hon är död. Liksom. Det handlar om messaging. Man ska inte få folk i panik, utan om folk vet att premiärministern är allvarligt sjuk, ja, men det skapar politisk skuggning och det skapar ekonomisk osäkerhet som man helt enkelt inte behöver nu. Det leder också till ytterligare spekulationer att, ja, man skulle Johnson dö, vem efterträder honom då? Så det här är jag säger inte att Johnson är allvarligt sjuk. Jag tror inte att han är det. De flesta som får det här blir inte allvarligt sjuka. Och han är, även om jag menar, han är 55 år, men han är inte över 70. Och det brukar man ju räkna som den främsta riskgruppen. Så jag menar, jag tror att han kommer klara av det här. Men jag ska också säga att man ska vara försiktig med att lita på information som kommer från regeringen kring just det här. För att det här är inget område där någon regering skulle vara ärlig. Vi ska också säga att Matt Hancock, som är ironiskt nog Storbritanniens sjukvårdsminister, också har smittats. Och det här är alltså efter att prins Charles i kungafamiljen också smittats för övrigt. Så det finns vissa high profile cases. Alla kommer såklart inte att dö, men det skulle säkert kunna, jag menar, det skulle kunna sätta saker och ting i gungning om bara någon av dem gjorde det. Mm. Och där är ju prins Charles den äldsta av dem, intressant nog. Så, men Matt Hancock, jag menar, vi vet inte om han fick det från Boris Johnson eller om Boris Johnson fick det från honom eller om båda fick det från utomstående källor. Men alltså det finns, jag skulle tro att har man inte redan gjort det så lär alla i regeringen behöva testa sig nu. För man har ändå haft cabinet meetings och liknande. Även om det mesta i parlamentet har man fått på distans. Så det kommer säkert vara många, många säkerhetsåtgärder nu för att... man får också tänka på det här att även om man överlever det här så är det ändå flera veckor sjukskrivningstid, i synnerhet om man inte vet om det i början, om man inte kan ta vissa preventative measures.
Mm. Och jag menar, att det blir sån här, att även kändisar och riktigt, alltså toppolitikerna drabbas, gör att det blir att man får ett större allvar, en känsla för ett större allvar för den här krisen.
Ja, det får man definitivt. Och jag kan ju säga att det kanske allvarligaste som skulle hända nu, det är väl om Boris Johnson är väl den, framför allt, skulle han dö eller bli inlagd med ventilator eller liknande liksom av det här, det skulle definitivt öka känslan av panik. Men jag skulle även säga att prins Charles skulle få samma eller liknande effekt, bara för att det finns en viss emotional attachment till kungafamiljen i Storbritannien, och det är de man ser till när det är kris liksom. De har en sån särskild roll, och att, jag menar, att de inte är immuna, det kan man väl i och för sig räkna ut egentligen, men det,
det är väl lite grann, så kan det drabba dem så kan det drabba vem som helst.
Precis, och jag tycker också att det här får intressanta effekter på alla konspirationsteorier om coronaviruset. För att vi kan ju säga så här, att om det här hade varit liksom om det här hade varit ett tillverkat virus, liksom vissa konspirationsteorier säger, så tror jag politikerna hade sett till att de själva inte smittades. Men jag vet inte. Det ska bli intressant att se hur alla konspirationsteoretiker försöker spinna det här.
Ja, verkligen. Nästa grej då, det är Storbritanniens nödåtgärder. Alltså man har gjort ganska mycket reella lockdowns nu i Storbritannien. Pådrag av Boris Johnson, och det är den största, ja, de största sådana här ingripanden som har gjorts sedan andra världskriget. Kan du berätta lite om dem?
Ja, och jag är inte hundra på, jag menar, under andra världskrig så tror jag fortfarande att man fick åka och träffa varandra. Det var mest bara på nätterna att man skulle ha lamporna släckta och det. Man fick inte ha ljus i fönstren och sånt. Så jag tror att det här kan, åtminstone på vissa områden, faktiskt toppa andra världskriget. Just när det gäller sådana här restriktiva åtgärder som påverkar vanliga människors liv. Det är såklart nödvändigt, ska vi säga. Men nämligen att Storbritannien har gått, man tillåter inga folksamlingar. Och med folksamling menar man mer än två personer. Familjer undantags, men släktingar undantags inte. Så att personer som du lever med, alltså som du bor i samma hus med, inte i samma byggnad utan samma, alltså lägenhet eller villa, liksom, räknas inte om du är i samma höghus. De kan du samlas med och umgås med fritt, men ta inte in utomstående. Och så jag menar, krogar, restauranger, allt sånt är ju nedstängt sedan länge. Det finns fortfarande ganska många som inte tar det här på allvar dock, ska sägas, inte minst bland de som är yngre, som känner att det här påverkar inte mig. För att man har ju fått höra nu att yngre människor drabbas inte. Eller drabbas inte, de drabbas, men de överlever.
Och yngre känner sig också odödliga, så är det ju när man är i den åldern. Man liksom, döden är abstrakt.
Ja, precis. Så nu ska vi säga att opinionen kan ju svänga väldigt snabbt i takt med att epidemin blir värre och värre. Men det var ungefär 25% av de som var unga, jag tror att det var under 30, kan ha varit under 25. 25% i alla fall av de som sa att de inte tänkte följa liksom de här råden eller de här restriktionerna som finns. Och polisen har haft fullt upp. Nu har man föreslagit att man till och med måste ta till tuffare åtgärder. Har det kommit kall på att man ska ta till exempel elpistoler eller liknande? För att, jag menar, man måste kunna bryta upp folksamlingar, man måste kunna göra det effektivt, man måste kunna göra det utan att skjuta ihjäl folk, men också samtidigt när polisen ska behöva brottas med människor och då riskera att själva bli smittade. Så och jag menar, ja, alltså det är ju klart, det är en sista åtgärd, men måste man. Och jag menar, människor måste respektera att det råder ett krisläge just nu, och det är något vi inte är vana vid. Och det är något som man kan säga att vår generation inte riktigt upplevt. Jag menar, senaste gången man kommer då närmare liksom ett krisläge, det är ju kalla kriget i princip, eller möjligen 11 september, men även det var ju, ja, mest centrerat kring USA, om man säger så. Så det här måste man kan säga att, jag menar, ungdomarna nu för tiden får sig en läxa i hur hårt livet kan vara ibland. Och om det är någonting positivt som skulle kunna komma ur det här, jag menar, coronapandemin är givetvis netto negativ, men om vi ska leta efter, jag menar, ljus i mörkret, så är det väl kanske att det blir många unga som förstår, dels vi är inte odödliga. Livet är kort, samhället är fört. Det är liksom, alltså helt enkelt, det kan få ganska många människor att faktiskt växa upp.
Ja,
och nu får vi se, det är en förhoppning från min sida. Men det skulle väl, är det något positivt som skulle kunna komma ur det här, så är det väl det.
Hur har den folkliga responsen till corona i Storbritannien varit och även utanför?
Ja, så i Storbritannien så är de allra flesta nöjda med Boris Johnsons insatser. Och det är inte så mycket nya mätningar sen sist vi poddade. Man kan ju upprepa att det konservativa partiet har gått uppåt i mätningarna. Boris Johnsons personliga satisfaction rating, alltså ungefär samma som job approval, har gått upp. Det är fler nu än i februari som säger att de är nöjda med regeringen. Jag menar, överlag man kan säga att britterna ger sitt godkännande till Boris Johnson, i alla fall så här långt. Och det ska också sägas att de här åtgärderna kring lockdowns och liknande har också stöd av befolkningen. Det finns som sagt en minoritet som tänker vägra följa dem, men på det stora hela så finns det en stark majoritet bakom dem. Så det finns inga problem med något med just det demokratiska mandatet för de här åtgärderna. Det finns det inte.
Just det, okej.
Men sen ska vi säga att det här är en effekt som jag ser också i väldigt många länder. Vi ser det i Sverige där Socialdemokraterna går framåt. Vi ser det i Italien där regeringspartiet har gått framåt. Vi ser det i Irland och vi ser det i USA där Trump har record high approval rating just nu.
Jag kan bara slänga in en sak där. Det är att Joe Biden då, personen som kommer med all sannolikhet att bli Demokraternas kandidat. Han höll en livestream alldeles nyss för en timme sedan och han hade 5000 tittare. Och jag menar, det är ju verkligen rent krasst sagt, ingen bryr sig om vad han säger om man bara har 5000 tittare om man är Demokraternas presidentkandidat. Så att, ja, det säger ganska mycket.
Fast här ska man tänka på att de som främst tittar på livesändningar är yngre. De flesta som är yngre stöder Bernie Sanders. Sen är också frågan hur mycket tid liksom utannonserar man den här livesändningen för spontana livesändningar. Då är det bara de som råkar vara på Facebook råkar se det som tittar på det. Jag förstår att du gärna vill leta negativa tecken om Joe Biden, Ronny, men jag tror att du drar lite för höga växlar av det här.
Okej, vi lämnar det. Vi går vidare till Storbritannien då. Kommer det gå snabbt att slå på ekonomin igen nu efter den här coronakrisen? Hur kommer det gå för britterna nu efter Brexit och allting?
Ja, så det som jag tror att jag kan ha nämnt det här i en tidigare podd, men just angående Brexit, att vi kommer nog aldrig veta vilken effekt Brexit hade på den brittiska ekonomin. Vilket är tragiskt tycker jag. Dels, jag menar, inte bara på grund av att det är på grund av en pandemi, det är ju tragiskt i sig självt, men också för att Storbritannien är den första så att säga testpiloten i hur det går att lämna EU. Och i och med att pandemin kom och rörde om alla siffror och det innan övergångsperioden ens var över så kommer vi nog aldrig riktigt veta. Vi hade försiktiga, liksom ganska positiva indikatorer tidigt att det verkade inte bli så farligt. Men vi kommer inte veta för det var bara 2 månader så att säga utan pandemi och utanför EU. Ja, det är lite tråkigt. Vi kan också säga att jag nämnde i förra podden att jag tror att övergångsperioden kommer att behöva förlängas. Det är ju så att Storbritannien är just nu i ett sorts kvasimedlemskap där man lyder under de allra flesta av EUs regler, men man är inte medlemmar i EU. Och den här övergångsperioden är tänkt att ta slut vid nyår. Och jag sa i förra podden att jag tror att det här kommer behöva förlängas och det står jag fast vid. Kan jag säga. Men ska jag säga så att det sker ändå förhandlingar mellan EU och Storbritannien över videolänk. Så de har inga fysiska möten, men de har lärt sig använda Skype. Så det är positivt. Jag tycker också förresten, jag måste bara säga det här angående EU, något jag tycker är ganska komiskt. Och jag nämnde det här på Facebook också, det är att i Bryssel nu så har man visar verkligen vad som är essentiella verksamheter här. Liksom, det visar sig verkligen en kris. För Europaparlamentet har stängt men chokladbutikerna är öppna. Det är lite belgiska prioriteringar överallt här. Ja, jag antar att vi som jobbar i Europaparlamentet inte är fullt så viktiga som choklad, vilket jag i och för sig kan hålla med om.
Men
Men
jag har reflektioner med EU också. Jag menar hela den här krisen, alltså jag tillhör de här som tycker att EU hanterade det här oerhört dåligt. Jag menar Trump stängde USAs gräns mot Kina i ett tidigt skede, EU gjorde inte det och vi har den här inresevågen av kinesiska resenärer till Italien och nu så läste jag att Salvini i Italien, han har gjort lite comeback och börjat prata om att vi måste lämna EU, EU har svikit oss och de har till och med fått stöd från Ryssland och Kina i högre utsträckning än de har fått från EU. Därför att nu är det verkligen varje land för sig nästan. Och min fråga är, efter den här krisen, jag menar, finns risken då? Jag menar, jag stödjer Brexit till exempel, men jag stödjer inte ett splittrat Europa. Finns risken att Europa splittras efter den här krisen på grund av EUs oförmåga att hålla samman i den här situationen?
Jag tror så här att ett splittrat EU kan vara lösningen för att ha ett sammanhållet Europa. För att det som den här krisen visar i större utsträckning än vi visste tidigare, det är som du säger, det är varje land för sig självt. Och då kan man inte ha så nära samarbeten som EU är idag. Så ska vi ha goda relationer i Europa så måste vi måste ha lite andrum mellan varandra, helt enkelt. Och nu är det såklart att det här är ingenting som, jag menar, jag vill inte att europeiska länder ska dras in i Ryssland eller Kinas intressesfär. Det ska absolut inte gå till så. Men jag menar, risken finns uppenbarligen. Jag skulle jämföra ungefär med att det finns väldigt många människor som du kan vara kompisar med, men som du inte kan bo ihop med. Alltså kompisar som att det är jättekul att träffa dem några timmar, men skulle ni bo i, liksom vara rumskamrater eller dela lägenhet, och skulle ni driva varandra till vansinne. Lite så är Europa. Vi kan absolut ha nära samarbeten, vi kan vara kompisar, men inte så här nära. Vi kan inte bo ihop. Så sen bara till det frågan om hur snabbt kommer det gå att slå på ekonomin. Det här är ju något som jag tror är något som man inte pratar om så jättemycket. Det är just att det kommer inte gå så jättesnabbt. Och det är inte minst på grund av att när man har stängt ner allting så kan man inte öppna allting på en dag. Utan när vi har sett helt tydligt att, jag menar, det absolut värsta är över, vi har läget mer eller mindre under kontroll, och det kommer vi troligtvis inte komma till förrän slutet av maj, skulle jag gissa. Absolut tidigast. Men då kan man börja öppna gradvis. Så att alla de butiker som får stänga nu, där får man till exempel, det kan vara att man får begränsade öppettider, eller man får att ni kan vara öppna på måndagar och onsdagar, eller vi öppnar butikerna i den här regionen till att börja med, och sen ser vi hur det går där, och måste vi invänta testresultat och se hur stor spridningen av viruset blir, om det blir någon spridning. Och det kommer också dröja länge, jag menar, innan man kan ha rent, alltså man pratar ju om icke-essentiell och essentiell verksamhet. Men det finns ju också grader av icke-essentiell. Det finns verksamhet som är icke-essentiell men som är väldigt rolig att ha. Men också så finns det verksamhet som är, på gränsen till att vara essentiell. Så att sportevenemang, det tror jag vi kan glömma hela sommaren. För att 20 000 människor i en fotbollsarena, eller ännu värre en inomhusarena, om det är en inomhussport. Det är alldeles för stor risk, även om man har viruset under kontroll. Så det, jag hoppas att säsongstarten till hockeyn i Sverige inte blir påverkad, och den är alltså i slutet av september. Så ungefär där sätter jag mina förhoppningar. Jag hoppas att man kan spela med publik då. Men sen skulle jag också säga att nattklubbar kommer att hålla stängt väldigt länge, för att folk som dansar och står jättenära varandra och hänger kring liksom krog. Alltså bardisken, det är också ganska dåligt ur sjukdomssynvinkel. Då tror jag mer på att restauranger kan få ha öppet fast med begränsad kapacitet. Så att till exempel, ni måste ha så här mycket mellanrum mellan restauranggästerna liknande. Så och det här kommer vara gratis, för att det man absolut inte vill, det är att släppa ut alla människor ungefär som kalvar på grönbete ungefär. Att alla går ut och, man har inte varit på bio på månader, man har inte varit på fotboll på månader, man har inte varit liksom, alltså alla blir helt desperat efter social kontakt, och så startar allting upp igen. Så vill man inte göra det, utan det är jag övertygad om. Gör man det här på ett ansvarsfullt sätt, då måste man göra det steg för steg, och det här får konsekvenser för ekonomin såklart. Att det blir många, restauranganställda som har blivit avskedade nu, de får räkna med att det dröjer ganska länge tills de har heltidsjobb i alla fall igen. Och det är tråkigt, och jag lider med dem, men jag tror att det måste bli så tyvärr. Och jag tror också att USA kommer vara ett ganska särskilt fall här, där för att USA har en federalistisk modell där väldigt mycket makt ligger hos delstaterna. Det är det som gör att USAs USAs corona, alltså svar har varit, jag menar, haltande. Jag menar, det har varit som du säger, det finns bra punkter som det här med att man har man hade inreseförbud mot Kina i tidig skede. Men det varierar väldigt mycket mellan delstat och delstat. Och det här beror ju på det, dels hur många fall det finns i varje delstat och dels just det politiska läget i de olika delstaterna. Och så länge det finns någon större delstat som inte tar det här på allvar, och i och med att USA har fri rörlighet faktiskt mellan alla delstater och frihandel såklart, för det är ett land, så kommer det här kunna fortsätta. Inte nödvändigtvis en pandemi, men det kommer finnas, det kommer blossa upp där och då, och då kommer man behöva ha tillfälliga lockdowns om inte annat, och det kommer vara, och bara det gör ju också att investerare blir lite oroliga för det här med att, jag menar, okej, ska vi investera i Florida, eller ska vi, jag menar, vem vet, det kanske blir lockdown där och så går det här projektet omkull, eller ska vi investera i Texas, men tänk om det händer där istället, och så vidare och så vidare. Så att det finns en, jag menar, den federala regeringen måste använda den makt de har här, och sen måste man prata allvar med alla guvernörerna helt enkelt, för att det här måste man koordinera. Jag är väldigt mycket för, jag menar, regional makt, att politik ska föras nära medborgarna, men det här är en pandemi, och det bör man betrakta ungefär med samma skala som ett världskrig. Och jag kan säga att under världskriget så hade delstaterna i princip ingenting alls att säga till dem. Det låter brutalt, men det är så det här måste ske. Annars så kan det här bli en långsiktig... men jag skulle tro att, jag menar, alla är överens om att vi är i en lågkonjunktur nu. Och det kommer siffrorna som kommer, tror jag, nästa vecka också att bekräfta det, jag är helt övertygad om. Men hur länge det är på... Jag menar, de modeller man har nu föreställer sig ändå att vi har en djup lågkonjunktur nu andra kvartalet, som börjar alltså 1 april, och sen så kommer vi studsa tillbaka ändå, och det kan bli så. Men skulle det vara så att man får tillfälliga, jag menar, upplossningar av viruset, så att man inte helt kan gå tillbaka till det normala, då kan det här bli mer av en långsiktig stagnation istället för ekonomin. Och det har såklart allvarliga konsekvenser, och inte minst för alla de som går ut universitetet nu, som jag lider väldigt mycket med dem, måste jag säga. För att, jag menar, att gå ut universiteten, att ha liksom den här kandidat, jag menar, att ha liksom sin avslutningsceremoni och allt det här, liksom alla, ja, om vi ska vara helt bryska, alla fester som man har sista våren på universitetet, been there, done that. Jag menar, jag lider verkligen med dem, även om jag förstår att det är nödvändigt. Men det som väntar här, det är ju en arbetsmarknad där ingen anställer. För vilket företag, även om du inte är i en sektor som påverkas särskilt mycket av det här, så jag menar, det är ingen som är så där direkt så att, jag menar, man anställer om man inte absolut måste, för det finns en så otroligt mycket osäkerhet. Och just den osäkerheten hänger kvar mycket längre än viruset. Och det såg vi även 2008, där finanskrisen var tekniskt sett över ganska snabbt ändå. Men just innan förtroendet för ekonomin hade återkommit så till att man började anställa, och så att man började anställa så pass mycket till och med att reallönerna började öka, det tog jättemånga år. Det var egentligen framåt 2015-2016 då vi började se riktiga reallöneökningar i USA. Och nu så fruktar jag att det här kan faktiskt bli något liknande. Så ska man också tänka på att i takt med att ekonomin, i takt med att företagen som nu, jag menar, nu kommer jag, men företag som nu har avskedat, det är inte säkert att de kommer anställa alla, även om de får tillbaks den kundkrets som hade tidigare. För många företag tar lågkonjunkturer som ett tillfälle att effektivisera och automatisera och, jag menar, att kort sagt ersätta personal med, jag menar, mjukvara eller med robotar eller med, jag menar, bara överlag att man ser att, ja, men vi behövde inte så jättemånga personer ändå här. Så och det i och för sig, jag menar, kan vara bra för ekonomin på lång sikt, just för det ändå en effektivisering, men det gör också att arbetslösheten funkar tillbaks. Alltså arbetslösheten stiger mycket snabbare än den funkar efteråt. Så ja, det här kommer bli ett tufft år.
Ja. Som sista grej då, det här kommer också användas av de som förespråkar världsfederalism, ett världsparlament och liknande, som en kris, att det här visar att nationernas tid är förbi och att vi måste hitta globala lösningar. Du och jag är inte inne på den linjen, men vad säger man om de som kommer driva den tesen?
Jag tycker att det här visar att den fria rörlighetens tid är förbi. Det är ju det som ställer till allting. Nej, men allvarligt. Det här visar att om det är någonting som är förbi här, eller borde vara förbi, så är det den fria rörligheten och vårt extrema beroende av Kina. Jag menar, bara de två sakerna. Det är klart att pandemier kan uppstå på andra ställen också. Det är inte så att Kina orsakar det här, vad den konspirationsteoretikerna säger. Det är, jag menar, virus uppkommer ibland. Och de flesta blir inte så farliga. Men Kina mörkade. Mm. Och troligtvis så mörkar man fortfarande. Och hade det här uppstått i Indien, när man säger det, Indien är också nästan lika tätt befolkat, kanske till och med mer tätt befolkat, men nästan lika stort land som Kina. Men hade det här uppstått här, jag tror absolut att Indien hade behövt hjälp. Men jag tror inte att Indien hade mörklagt på det här viset. För Indien, för alla dess problem, är ändå en demokrati. Mm. Det finns ändå fri media i Indien. Det finns ändå, jag menar, det finns inte samma tystnadskultur där man måste låtsas som att landet inte har några problem för att det är landsförräderi att erkänna att saker har gått åt helvete. Mm. Liksom den kulturen är, om inte unik, så ganska speciell för Kina ändå. Mm. Och så jag säger inte att det här innebär slutet för outsourcing, det gör det definitivt inte, men jag tror att det här naggar förtroendet för Kina för en ganska lång tid framöver, och det bör det definitivt göra.
Mm. Okej, okay, men tack John.
Tack själv.
Det var avsnitt 1062 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, sköt om er och var försiktiga i dessa tider. Allt gott tills nästa gång. Thank you.